Välkommen till ett nytt avsnitt av Entreprenörskapspodden, en podd från Uppsala universitet. I det här avsnittet kommer ni få lyssna på mig, Erik Linnarsson, och jag kommer prata med Mikael Lindberg som är regionsansvarig i Uppsala för IT-konsultbolaget Zylog och även egenföretagare i sitt eget konsultbolag Vaxmyra Konsult. Välkommen Mikael!
Tusen tack!
Ja, i den här podden så kommer vi prata om kreativitet, samskapande och estetik kopplat till teknikbaserad affärsutveckling. Men innan vi kommer in på det, vill du börja med att berätta lite om dig själv, Mikael?
Ja, jag bor utanför Uppsala i Ärentuna, har barn och fru, har jobbat inom med IT sedan 2000, så jag har varit med både med och motgång. Har haft roller som mjukvaruutvecklare, arkitekt, utvecklingschef, konsultchef och även då kört eget. Så jag har testat på de flesta grejerna man kan göra.
Superkul att ha dig här och höra hur du resonerar om de här ämnena. Ja, jag vet att du Mikael, du har ju mycket erfarenhet inom agil utveckling. Du har arbetat med det här sedan 2005 om jag inte har fel. Och du har genom ditt konsultarbete så coachar du även andra i agil utveckling. Så jag tänker vi börjar gräva lite i den änden. Och för dig som lyssnar och inte är insatt så är ju då agil utveckling en arbetsmetodik för små arbetslag där man jobbar fram en produkt snabbt i små korta iterationer, även kallade sprintar då. Och det här gör ju agil utveckling till ett otroligt bra verktyg att använda i ett entreprenörskapsmässigt sammanhang. För det är ju då att man säkert har ett litet team, men man vill ju också ha snabbt en första produkt att den ska komma fram. Men vill du berätta lite mer om din erfarenhet med agil utveckling och varför du är en sån förespråkare för det?
Ja, för mig så är det ju det som är mitt go-to-place när det gäller hur man utvecklar saker och ting. Jag har jobbat i organisationer där man har arbetat i så kallad vattenfallsmetodik. Men det finns väl, det som jag tycker är viktigast med agil utveckling är att det kommer från teamet, från individerna. Det är de som vill göra det här. Och då kan det inte gå fel om man får möjligheten att arbeta på det sättet i hela organisationen. Jag vet inte, men om jag ska berätta lite hur det hela startade så. För oss som team så var det så att vi hade en säljavdelning som kom med massvis med nya idéer. Efter varje kundmöte så kom de med och sa att nu måste vi göra det här, nu måste vi göra det här, nu måste vi göra det här. Och vi såg att vi som team hade inte möjlighet att andas i princip. Utan det var helt, man kontextswitchade och la in nya saker hela tiden. Och då han som var projektledare för oss, han hade liksom spanat in agilt. Utveckling lite grann och tyckte att det där verkar lite spännande. Så vi började ganska enkelt med att bara ha en backlog, sprint på 4 veckor, jobbade med ständiga förbättringar, retrospektiv, vi hade en stand-up varje morgon och så körde vi demo. Och så kunde vi tala om för säljchefen att ja, men vi kommer leverera till er om 4 veckor så får du prioritera om. Och det är ju oftast inte 4 veckor tills nästa gång, utan det är kanske i snitt 2 veckor. Ja. Nej, men alltså det går ganska fort då. Så då slapp vi. Han fick skriva ner det i en backlog och så pratade vi om det efter demot och bestämde vad vi skulle göra. För då hade ju liksom vindarna blåst åt ett annat håll. Så det gjorde att vi blev mycket mer fokuserade, motiverade och blev bättre som ett team. Och utifrån det så har jag då jobbat med och även skalat upp det här till större projekt framåt. Så det är väl lite det som jag tycker.
Spännande, verkligen. En hel resa där. Ja, men en av den här kursen då som podden spelas in genom, en av kursens centrala teman är ju då kreativitet. Så jag tänkte vi ska kika lite på kreativitet och agil utveckling. Här har jag hittat en artikel då med titeln Agile Software Engineering as Creative Work. Och precis som titeln här antyder då, så utforskar den kopplingen mellan agil utveckling och kreativitet. Och en definition då som de ger av kreativitet, i alla fall i det här sammanhanget, den lyder så här då, jag citerar. Creativity is the process of generating unique products by transformation of existing products. Och det tycker jag låter rimligt, absolut. Men något som jag sen då funderar på är lite, liksom, vem är det som har ansvar eller utrymme i ett agilt team för att vara kreativ? Vem har kapacitet och liksom, vem har möjlighet?
Ja, jättebra fråga och tankar såklart. Det är oftast, om man kommer från en auktoritärt sätt att se på det här, så är det ju alltid chefen eller någon marknadschef eller någon som ska bestämma saker och ting. Och det kan de ju mycket väl få göra. Och det beror ju lite på vilket kontext man jobbar i. Är man en mjukvaruutvecklare så, ja, man vill ju kanske inte bara bli en montör som monterar ihop olika saker. Men det handlar ju om att sprida och ha en förståelse för ja, vilken domän man är inom. Och utifrån det vara kreativ i det man kan vara kreativ inom. Och det, ja, det är väldigt, väldigt brett. Men det handlar ju om att förstå vad man ska göra. Så att den som är produktchef måste ju förklara för teamet hur det är. I ett agilt kontext kanske man använder något som kallas för big room planning, där alla är liksom involverade, man står och pratar om vad är det vi ska åstadkomma, och i korta perspektivet och det långa, så man kan ha rätt fokus. För när man jobbar agilt så ska man ju leverera så mycket värde som möjligt så tidigt som möjligt.
Just det.
Ja, men med kreativitet och sånt, jag vet inte hur långt vi ska gå just nu, men det handlar ju om att också som en ledare släppa för att resten av teamet, alla de som är med, att de ska få kanske gå lite utanför vad som är normalt. Och då finns det ju som Google Fridays. När jag var linjechef så hade vi någonting som vi kallade för Innovation Day, vilket var 2 gånger om året. Då vi under, ja, men 24 timmar mer eller mindre lät alla utvecklare, ja, men alla på vår avdelning, göra precis vad de ville. Det kunde vara en produktförbättring eller bara testa någonting eller lära sig någonting nytt. Så det handlar mycket om vilket ledarskap man har, om man vill släppa loss där. Ja, nu för tiden säger alla, ja, men vi har ju det här Google Fridays man kan göra. Ja, och det är ett sätt att så in kreativitet i och öppna upp. För att enligt mig då, så är ju, ja, är man chef eller något, så har man liksom koll på sina grejer. Men man måste även förstå att andra personer kan komma med bra lösningar. Och då vill man ju fånga upp det. För det är det som ska ge bärkraft för ens produkt på lång sikt.
Men såg ni stor, liksom, blev det någon kreativitetsspurt efter de här Innovation Days? Såg ni stor effekt av den?
Jag skulle väl säga att vi såg en hel del bra förbättringar kortsiktigt. Det kan vara så att man bara undanröjde någonting som man tyckte var jobbigt. Att byggservern inte fungerade som man ville eller sånt. Det kan vara sådana enkla saker också. Sen var det ju andra saker som kanske ledde till patent. Wow. Så att vi hade, det var faktiskt en otroligt bra. För oss var det, passablojd oss, var det jätteintressant och kul. Och en annan sak som är viktig där, det är att, ja, då gjorde man det här under 2 dagar. Vi hade till och med en utdelning, bästa idé och bästa genomförande. Så fick de som vann det fick typ varsin, eller de teamen fick varsin flaska bubbel. Och sen så gäller det att ge återkoppling hela tiden. Att det, ja, men ni kom med det där för 2 månader sedan. Vi jobbar fortfarande med att försöka få in det i ett sprint eller så. Så att ibland så hamnar det i backloggen, ibland så kanske det blir ett helt nytt projekt.
Wow.
Så att, ja, men det är någonting som jag rekommenderar. Det är definitivt bra för kreativiteten.
Ja, det låter ju otroligt givande, verkligen. Mm. Men jag skulle vilja fortsätta undersöka lite här kring själva utvecklaren då och programmerarens kreativa roll. Och då tänkte jag ta upp en till källa. Det är boken The Craftsman som är skriven av Richard Sennett. Och i den här boken så målar Sennett upp en bild av en programmerare som en hantverkare. Och det här kanske inte riktigt är bilden man brukar ha av en programmerare. Du nämnde tidigare liksom som en montör som implementerar. Men Sennett skriver i alla fall då ett citat här som jag tänkte läsa upp. When people squash one bug, they frequently see new possibilities open up for the use of the code. The code is constantly evolving, not a finished and fixed object. Och jag tycker det är lite intressant, för det passar ganska bra in den tidigare definitionen. Jag citerade ju den förra artikeln där, så tycker jag den passar in ganska bra med med den definitionen. Jag ser också lite den här agila i det här citatet, att man är aldrig riktigt klar kanske, man bygger vidare i små steg. Men det som Zenit i alla fall tar upp då i relation till det här citatet, det är att programmeraren kanske faktiskt bryr sig om resultatet såklart, men också om kvaliteten på arbetet och själva processen i sig, och liksom ta stolthet i det här som en hantverkare, en kreativ hantverkare. Vi snackade ju lite om det innan, men tycker du att det finns generellt sett utrymme för en utvecklare att vara en kreativ hantverkare i ett agilt team?
Ja, men det skulle jag säga. Men det viktigaste inom agil utveckling är att man gör saker tillsammans, så att man är ju mer som ett team. Om det blir en individ som sticker ut på något sätt, då kan det oftast kanske inte bli riktigt bra. Självklart kan det komma in att man behöver någon experthjälp, att det kommer in någon hjälp att göra någonting. Men jag tror att som ett team så kan man definitivt känna stolthet och så. Och det finns ju inom agil mjukvaruutveckling då, så är det ju arbetar man ju på lite olika sätt. Man kan kanske parprogrammera, eller man till och med mobbprogrammera när man sitter ett helt team och gör en viss sak. I mina team så hade vi oftast så att om man var ny så satt man och parprogrammerade med någon mer senior person som kunde koden bättre. Om det var passager i koden som var väldigt viktiga att alla liksom förstår hur de är, då kanske man satt och mobbprogrammerade. Alltså då satt det 5-6 personer samtidigt och utvecklade saker. För att alla skulle förstå hur den här delen är. Och då blir man ju självklart stolt över det. Det är såklart. Så att det finns definitivt möjlighet till att vara kreativ och komma med nya idéer och lösningar. Men i agilt så är det ju så att man har en produktägare som bestämmer vad som ska göras, och teamet bestämmer hur det ska göras. Och i just det där huret får man ju vara hur kreativ. Mm. Ingen ska vara där och peta om man liksom går helt by the book.
Just det, så det är lite i hur-aspekten som man har mest utrymme då att vara kreativ.
Så skulle jag säga att det är. Ja. Men självklart kan man ju vara med och påverka när det är planering och under demos och så. När man ska liksom definiera vad som ska göras framåt, så måste man ju vara lyhörd i alla steg.
Okej. Men vi ska hoppa in på nästa tema då. Där tänkte jag börja med. Jag vet ju att du har en hel del erfarenhet inom konsultarbete. Dels så har du då ditt egna konsultbolag Vaxmyra, där du är egenföretagare, men du är också regionschef på Sylog som också jobbar med konsulttjänster. Och det här samarbetet mellan en konsult och en kund är ju ett väldigt bra exempel på liksom samarbete, eller då en samskapande process, vilket också är ett viktigt tema i den här kursen. Samskapande då på engelska blir co-creation. Men i alla fall, vi ska snacka lite om det här, och då tänker jag att vi föreställer oss två aktörer, kund och konsult. Jag förstår att det ofta säkert finns fler aktörer, men vi förenklar det lite för nu i alla fall. Mm. Och här då kommer ju den ena aktören, då konsulten, bidrar ju med vissa resurser då, till exempel expertis, erfarenhet, expertkunskap, medan kunden å andra sidan kommer med krav på vad som ska göra kanske, och kontext där det ska göras, och pengar kanske såklart. Och det finns en hel del litteratur inom det här området också, till exempel då en artikel som heter Investigating the Co-creation of IT Consulting Service Value. Och precis som det låter så den undersöker lite det här sammanhanget då, just värdeskapande när man samskapar någonting i ett IT-konsultsammanhang. Och personligen, när jag tänker på konsultverksamhet, det kanske är en lite naiv bild då, men då tänker jag att vi har en kund som har ett visst problem och som den inte kan fixa själv. Liksom, den saknar expertis eller kanske bara saknar personal, jag vet inte. Då tar den in en konsult som fixar det här åt dem, för den har expertkunskap. Och sen är det klart. Sen så kanske konsulten stannar länge på företaget, men du förstår vad jag tänker. Men den här artikeln då som jag citerade, den har lite utmanat min syn på det här och menar också att en stor del av värdet i det här med att använda konsulter ligger i att konsulten också lär upp kunden och delar information. Håller du med om det här, att det är en viktig del av konsultarbetet?
Definitivt, men det beror ju på. Det finns ju lite olika typer av konsult. Antingen är man en väldigt expertkonsult som kommer in, om jag kommer in och hjälper någon med en workshop och pekar ut en riktning och sen följer upp det och ser till att man kommer in och går åt rätt håll. Det är en typ av konsult. Och då ska man självklart lämna över så mycket värde så att det ska bli enkelt för företaget att fortsätta jobba åt det hållet. Så definitivt så. Sen har du ju en vad ska man säga, resurskonsult som kommer in med någon sorts expertis. Min erfarenhet där alltså, är ju från när jag var på Assa Abloy då, där jag jobbade längst och var chef, att jag använde ju den typen av konsult för att kanske få organisationen att gå åt ett visst håll. Och då gäller det att få med min personal att de också skulle lära sig utav den här personen. Så en del i det den personen skulle göra var se till att höja nivån och peka oss åt rätt håll. Så det är ju också ett sätt som man kan använda det. Och sen finns det ju också sådana som bara kommer in och kanske man vill få loss personer från ett annat projekt som är anställda. Och då kommer det in någon som gör lite legacy-arbete. Så kan man också använda konsulter. Och sen kan man ha juniora konsulter också som också kommer in och bara hjälper till. Så det finns lite olika nivåer där och olika sätt som man kan använda konsulter till. Och jag skulle säga att nästan mest nu så den typen av konsulter som vi säljer på Syl också är antingen team där vi gör ett jobb åt en kund under en längre period eller personer som kommer in och har en hög kunskap och hjälper företaget att transformera men fortsätter sitta kvar hyfsat länge, kanske ett och ett halvt, 2 år hos kunden i det teamet som gör. Följer med projektet hela vägen i mål.
Men är det liksom någonting man har som inställning när man kommer in i ett konsultuppdrag direkt? Liksom att jag är här för att absolut jag ska implementera saker men jag är också här för att lära upp andra. Eller är det någonting som kommer lite naturligt att man visar liksom, så här gjorde jag? Eller har man det i huvudet liksom, att jag måste lära dem?
Det är väl kanske lite hur man som konsultbolag har för approach. Och man kan ha olika typer av individer som man vet att den här personen funkar bra i det här. Då försöker man hitta den typen av uppgifter. Och sen andra personer som mer eller mindre bara vill vara en del i ett team och då är de det. Det finns det här handlar lite om efterfrågan och den efterfrågan finns från kunderna. Så att det skiljer. Men det finns både och.
Okay.
Och jag skulle säga att det är en jätteviktig del. För var väldigt viktigt för mig när jag var utvecklingschef att kunna få in folk. Och det blir ju som en katalysator för att saker och ting ska hända snabbare.
Okej, okay, ja just det. Men om man tänker på det från andra hållet då, att kunden lär upp konsulten. För det måste väl ske lite i början i alla fall, liksom att man får någon introduktion. Men hur är det sen? Att, blir det någon sorts informationsdelning åt det hållet också?
Definitivt, så är det ju. Och kunden kan ju allt om domänen som de är i. Så där, det är det som är grejen. Att som konsult kommer man in och man kan kanske ingenting om domänen. Och då får man ju en upplärning inom det. Medan kunden inte har en kunskap kanske inom det som konsulten är expertis i. Och, så det, är ju det tar ju ett lite längre tid när det är mer komplexa uppgifter som ska lösas. Det är upplärning från båda hållen och sen så blir det förhoppningsvis väldigt bra.
Mm. Wow. Ja. Jag förstår. Det låter ju verkligen som att det delas information åt båda hållen då. Att,
ja, definitivt. Så är det.
Ja.
Så att det blir ju en investering också från en kund att plocka in en konsult. För att den lär sig ju saker. Och det tar ett tag innan produktiviteten når liksom sin fulla potential.
Just det. Ja, men vi byter fokus lite på när vi säger kunden, för nu har vi menat då den som anlitar konsulten. Men jag tänker att vi tänker på det som slutanvändaren, eller ja, kunden, slutanvändaren, konsumenten.
Den som sitter bakom spakarna i slutändan.
Ja, men precis. Och det finns en artikel som heter Co-creating Value Through Customer Experiences, The Nike Case. Den är skriven av Venkat Ramaswamy. Och i den här artikeln då så beskriver han lite hur företaget Nike då, som tillverkar skor bland annat, hur de har inkluderat sina kunder i en samskapande process. Ett bra exempel som han tar upp i den här artikeln är då att de har gjort en onlineplattform kallad Nike ID. Och där kan ju då kunderna gå in, designa en egen sko som läggs upp på en hemsida, och det blir något sorts community där som röstar på den designen de gillar, och den som har flest röster då, om jag inte minns fel, blir faktiskt tillverkad också. Okay. Så på det här sättet så dels engagerade de ju sina kunder väldigt mycket. Det blev liksom en grej att man ska designa sin sko där och få röster liksom. Så de interagerade väldigt mycket med företaget och med dess brand liksom. Men sen också så visste ju Nike också då att det här är en populär design. Den är framröstad. Det är ganska säkert att sälja den. Den kommer antagligen sälja okej i alla fall. Och då var det var en svensk som var Vice President of Global Digital Innovation hos dem. Stefan Olander heter han. Han sammanfattade det här lite så här att in the past the product was the end point of the consumer experience. Now it is the starting point. Så det jag undrar till dig är hur du ser på att inkludera kunder, alltså slutanvändare då, i en produkt eller tjänst, och vad ska man tänka på om man vill starta ett eget teknikbaserat företag exempelvis?
Ja, här är det lite, det är ju, om man är helt ny så får man ju, då är man ju i någon sorts startup-läge. Jag har jobbat på två startup och då gör ju alla allting. Sen har jag jobbat i större företag där man har mer möjligheter. Och då gör man ju kanske mer rätt från början. Så att det är jätteviktigt att lyssna på slutkunden och förstå deras riktiga problem. Speciellt nu när det går så fort med allting. Så att ja, på frågan, ja, man måste veta vem som ska använda det här. Men sen är det ju också väldigt komplext, för i vissa fall så jobbar man i en, man ska sälja till någon där det finns någon inköpare som sitter och bestämmer, och då har de kanske sina KPI:er och de bryr sig inte om egentligen vad slutanvändaren ska göra. Så kan de sitta och svära i slutändan för vad är det här för konstigt system som jag sitter i. Men det har liksom prickat in alla checkboxar på beställningen. Men är man helt innovativ och ska göra någonting själv från början, så nej, men det är jättebra. Då kan man ju ta sig själv kanske som slutanvändare såklart. Men har man lite mer muskler så då kan man ju bygga upp en bra sån organisation. Och när jag var med och byggde upp en sån organisation när jag var på Assa Abloy, så vi gick från en halvtids, vad ska man säga, skunkwork UX-person som vi typ utan budget hade plockat in ett projekt till, när jag slutade på Assa Abloy så hade vi ett team på 8 stycken usability-experter, allt från research till interaktionsdesign och etc. Så att, och vi byggde ett helt labb där vi kunde plocka in folk, använda tester. Och jag vet att det liksom har fortsatt byggas på, och man är riktigt stolt över det fortfarande. Mm. Wow. Så att, och det är jätteviktigt, för att det är det som gör skillnaden i slutändan. Speciellt ju närmare konsumenterna man kommer. Som jag sa då, jobbar man med någon sorts upphandling, då är det mer se till att alla kryss i Excel-filen är där, så kanske du vinner det. Men ska du jobba mot slutanvändare som är vanliga människor som ska attraheras av det, då är det jätteviktigt att ta med det.
Mm. Men jag tänker på Assa då misstänker jag att det fanns liksom ganska bra kunskap om vem som var kunden man ville nå, men i startup-företagen då, som du var i, var det en utmaning att hitta de här kunderna och samskapa med dem och ta in dem för tester och så? Om man inte vet från början, tänker jag, vilka som ska använda.
Ja, definitivt. Så det är inte jättelätt att hitta de personerna. Och det finns ju företag som bara jobbar med det. Och det har man kanske inte råd om man är en startup. Och, så då får man kanske se sig lite om. Och man får säkert gissa lite. Och man är ju mer lättrörliga då. Just, så man kan ju testa säkert flera olika saker. Men definitivt, jag tror att den analysen är nog värd att investera i. Lägga lite extra tid och krut på i början av, så man vet vem man ska vara till. Men samtidigt, det är också viktigt att vara snabb och kunna ändra sig.
Just det, att man inte grottar in sig för
mycket.
Man
hela tiden bygger kunskap. Och är man då en startup och får ut applikationen så fort som möjligt, kan ju det vara viktigt också. Men jag vet att om du kanske lanserar en app på någon Play Store eller motsvarande, så om du försöker installera den och så funkar den inte första gången, är det ju väldigt liten sannolikhet att någon kommer installera den igen.
Just det.
Även om du gör världens bästa. Ja, du gör om allting och den funkar klockrent. Ja. Så kan det finnas risk att, det inte, att ingen vill röra den.
Läskigt. Ja. Så se till att få det rätt ändå på något sätt. Ja. Okej, men då ska vi ta oss in på det tredje och sista ämnet då för den här podden, nämligen estetik. Det är ett kanske lite svårt begrepp att sätta ord på, men vi har en artikel här återigen som ska försöka göra just det. Den heter då Finding Form, Looking at the Field of Organizational Aesthetics. Den är skriven av Taylor Hansen och de hävdar att på samma sätt som logik är intellektuell kunskap så är estetik sensorisk kunskap, alltså kunskap då som man får genom sina sinnen. Och i den här kursen då så har vi gått igenom ganska mycket litteratur som handlar om just estetik kopplat till organisationer och företag. Ett bra exempel som vi har läst ganska mycket om är Prezi. Det är då företaget som har utvecklat ett alternativ till PowerPoint som är ganska ikoniskt. Den är inte linjär då som PowerPoint utan den zoomar mycket in och ut och sådär. Men i alla fall, genom den här litteraturen i kursen så har vi fått läsa väldigt mycket om Prezis företagskultur. Och det är en estetik kan man verkligen säga som genomsyras av att det ska vara en intellectual free space på arbetsplatsen. Då, att det ska vara väldigt fritt. Ett exempel på det här som är lite komiskt nästan är att de ibland arbetar utan skor tydligen. Har vi fått lära oss. Men i en artikel då som heter Prezi as a Mediating Technology of Organization som är skriven av Annika Skoglund. Då skriver Skoglund att Prezi har lite utgått ifrån att man kan inte separera företagskulturen från teknologin eller då produkten i det här fallet. Om vi tar Zilog som exempel då, där du är regionschef nu. Vad har ni för företagskultur där skulle du säga? Och tycker du att den är återspeglad i era tjänster som ni ger till kunden?
Vår företagskultur är att vi har en otroligt platt organisation. Jag ser mig mer som en rådgivare, mentor än någon sorts chef. Jag vill ju sällan gå in och tala om för någon vad de ska göra eller så. Så vi har väldigt mycket frihet under ansvar. Eftersom att vi säljer konsulter som jobbar ute hos massvis med olika kunder och efterfrågan är ganska hög så behöver alla bete sig på ett väldigt bra sätt för att attrahera. Det är väldigt, väldigt det är ett bra läge att jobba med inom IT just nu. Jag vet inte. Det är mycket medbestämmande hos oss, så bestämmer man hur mycket man vill jobba och så länge man levererar till kunden och kunden är nöjd så är vi nöjda. Så att det är det absolut viktigaste. Till exempel att om vi kollar så är det snitt antal dagar man är ledig, om vi kollar debiteringen som är jätteviktigt inom konsultbolag i varje fall, om man, så har vi våra konsulter i snitt 10 veckors semester. Och då kan man ju, då får man ett work-job balance som är väldigt bra.
Ja, verkligen.
Och vi har våra kunder är väldigt nöjda med våra konsulter också. Så att jag antar att det är liksom på så sätt ger tillbaka säger att vi gör rätt där. Så att
säga. Ja, men absolut. Men det kanske är väldigt svårt att svara på. Men tror du att kunderna liksom också upplever er företagskultur och liksom ser den återspeglad i tjänsterna?
Ja, vi söker efter personer som är passionerade, vill lära sig och lära ut till andra. Så det är liksom den typen av personer som vi vill ha i vår organisation. Och som sagt, frihet under ansvar. Vi gör massvis med roliga saker, men det är ingen som tjatar på att någon ska komma. Vill man komma så kommer man. Vill man inte komma så gör man inte det. Många har liksom familj och så. Ibland funkar det, ibland funkar det inte. Det är liksom inte något problem. Man gör som man själv vill. Vi skapar möjligheter från management-sidan så att säga. Och,
det låter superbra. Och
de som jobbar får göra det de vill.
Ja. Ja, men om vi fortsätter diskutera samma artikel här då. Den som var skriven av Annika Skoglund. Så, hon skriver även här att Prezi anser att företagskulturen är något på samma sätt som produkten eller teknologin, att den är under konstant utveckling. Och det jag funderar lite på, du har ju varit med och startat företag och organisationer och så. Det här med företagskultur, är det någonting man sätter sig ner och jobbar med från början, eller är det något som byggs fram naturligt över tid? Hur funkar det där?
Ja, jag skulle väl säga att min erfarenhet är att det finns väl en kultur. Och den behöver man ju jobba med, för att någon kan komma och säga vad som helst om det inte, de som är på arbetsplatsen tycker så kommer ju inte det hända. Utan man måste ju vara lyhörd och göra förändringar i rätt ordning. Ett exempel där är att en tidigare chef jag hade kom från ett tidigare företag, helt ny. Där hade han mätts med vissa KPI:er och så. Så kom han in i vår organisation och fortsatte bete sig på samma sätt. Det blev liksom mer eller mindre uppror. Och efter något år så valde han liksom att gå vidare.
Ja, det funkade inte.
Det funkade inte, för han kom med en helt annan kultur och ett helt annat sätt att bemöta människor och så. Så att, det är jätteviktigt att man har lyhördhet, och självklart måste det funka och så. Men man måste definitivt jobba med och förstå kulturen när man kommer in. Om man kommer utifrån och in, så ska man nog ta det lite försiktigt och försöka förstå.
Ja.
Vad är det som driver folk här, och hur får man saker och ting att hända?
Men kommer företagskulturen uppifrån, eller är det liksom någonting som alla i företaget bidrar till?
Anledningen till att jag blev chef när jag blev det var väl för att jag var lite irriterad på det som kom uppifrån. Och jag tänkte så här, men hur svårt kan det vara? Jag kan inte bara gå omkring och gnälla. Så jag bestämde mig för att jag skulle söka tjänsten som chef, som min egen chef då. Eller så att jag skulle bli chef för mina kollegor.
Du tog tag i det med egna händer?
Jag tog tag i det med egna händer. Och det var ju mycket för att kunna avskärma de som var utvecklare, så att de kunde fokusera på det och jag fick ta liksom skiten uppåt. Så det beror på hur mycket man orkar liksom i olika delar och hur mycket man förstår i organisationen. Sen är folk väldigt tåliga, så att det går ju att pressa. Men jag tror ändå i slutändan så gör folk så som känns bra och där de tror att de gör bäst. Alla vill ju göra sitt bästa i alla lägen, skulle jag vilja säga. Det finns ingen som går till jobbet och säger att idag ska jag göra ett dåligt jobb. Utan utifrån sin situation så vill ju alla göra det bästa de kan i alla lägen, det är jag helt övertygad om.
Okej, ja. Vi fortsätter lite på företagskultur här. Personligen, nu går jag sista året och jag söker lite jobb och så här. Jag får lite ibland intrycket att företagskultur kan användas som en liten selling point. Liksom att man pitchar ett företag att kom och jobba hos oss, det här är vår företagskultur. Det är absolut inget konstigt med det, men jag tycker det är lite intressant bara. Men i artikeln då, jag nämnde den tidigare, Finding Form, om man vill kolla upp, då skriver de också att det här med det estetiska eller artistiska är ett sätt för människan att känna tillhörighet till en grupp. Så det låter ju väldigt mycket som en organisation och arbetskulturen, tänker jag där. Man skriver även med att målet med att göra en organisation mer estetisk eller att liksom förbättra företagskultur och jobba med sånt, att det kanske inte nödvändigtvis bara har att göra med effektivitet och lönsamhet, utan att det kanske också finns någon lite djupare mening där, att man faktiskt vill ha en estetiskt tilltalande organisation. Håller du med om det? Är det här med företagskultur syftet i sig? Är det någonting man vill sträva efter bara för att man vill jobba i en estetiskt tilltalande organisation?
Ja, jättesvår fråga. Jag tror att det finns nog jättemånga svar på det. Uh-huh. Om jag går till min erfarenhet så tror jag att man försöker ju utåt sett berätta en historia. Men det är oftast kanske att man översäljer lite där. Och då översäljer man nog på alla olika nivåer. När jag var ganska ny chef så översålde jag saker och ting. Och det fick man ju äta upp då när personen började och insåg att men det var ju inte det så som du sa. Men då sålde jag in min vision. Men jag ville ju vara där. Och dit var jag på väg.
Just det.
Men och sen, ja. Så att sånt lär man sig också. Jag tror att väldigt många företag kan sälja in på ett visst sätt. Ja, mitt råd då är väl att om du nu ska söka jobb, försök be att få komma dit och vara där en dag eller två. Det tror jag man skulle uppskatta som företag. Ännu bättre om det finns något trainee-program eller motsvarande. Just det, då får du ju verkligen komma in och känna på hur saker och ting är. Och, ja. Men jag, ja, som sagt, lätt att översälja. Ja. Men samtidigt vill man attrahera yngre personer så tror jag att många företag verkligen gör vad de kan för att ni ska liksom må bra och vilja komma och jobba, för att det är en hård konkurrens om alla duktiga studenter som kommer ut, skulle jag säga. Men det, sen är det olika, det finns ju Apple, Tesla, Spotify, King, de har nog inte jättestora problem att rekrytera personer, tror jag.
Nej.
För de har liksom en väldigt bra aura.
Ja.
Samtidigt tror jag att ledarskapet från ledningen spelar också roll.
Så absolut, att, ja gud ja.
Ja, men jag vet inte, det här skulle man nog kunna ha en egen
podcast. Ja, jo, verkligen, definitivt. Jag tänker liksom, du nämnde Apple och Google och de här stora företagen, då får man en bild av, jag vet inte om det kanske är företagskulturen i sig, men att man liksom, de har pingisbord på jobbet, de har sack och säckar, liksom. Är det en selling point för företaget, eller kan det vara liksom att de som jobbar där vill faktiskt jobba i en sån organisation? Och att det är där anledningen ligger.
Ja, men jag tror ju att nu så har ju alla pingisbord och vilorum.
Ja,
väldigt många företag som jag besöker, som är lite större, försöker ju efterapa det. Så att det finns nog på många ställen, men kanske inte i den utsträckningen som Google har. Eller ja, Google har väl varit på, så att jag känner till lite. Men det är, man vill ju komma närmare det. Och men det är ju, samtidigt med pandemin och allting sånt nu, så är det ju otroligt mycket mer öppet, skulle jag säga. Du har betydligt fler frihetsgrader. Du kan jobba hemifrån. Vi har visat att vi klarar av att ta det ansvaret att få ta hand om vår egen arbetstid och leverera. Jag träffade en rekryt här som sa att de fortsätter att vara hemma jättemycket, för det visade sig att deras produktivitet när de sitter hemma är mycket högre än när alla är på kontoret. För då det blir så mycket... Ja, många saker som händer när alla är på kontoret som gör att de inte kan fokusera på det de ska leverera.
Ja, det blir en twist på företagskulturen där också, med work from home och allting det där.
Precis.
Ja, nej, men jag ser att vi har faktiskt slut på tid där, så det börjar bli dags att runda av. Jag skulle vilja börja med att tacka dig, Mikael, för att du var med.
Ja, jättekul att få med.
Superintressant att höra hur du har resonerat kring de här ämnena. Sen vill jag också tacka dig som har lyssnat. Hoppas du tyckte det var intressant. Kanske du tar med dig någonting du vill gräva djupare i senare. Och med det sagt, stort tack för att du har lyssnat på Entreprenörskapspodden. Hej då!